Och vårt tema är ju då påskens vittnen. Och vi läser i Jesu namn, och det står överskriften Jesus och Petrus. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: För mina lam på bete. För andra gången frågade han Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Var en herde för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: Har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade: För mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sade han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: Följ mig. Amen. Låt oss be tillsammans. Tack himmelske far att vi får läsa ditt ord, Herre. Herre, tack för att vi får begrunda ditt ord, Herre. Herre, tack för att vi får ta till oss ditt ord, Herre. Och tack för att vi får lära oss olika saker från ditt ord, Herre. Men jag ber också den här förmiddagen att ditt ord ska skapa någonting i oss, Herre, genom din gode heliga ande, Herre. Tala till våra hjärtan, tala till våra inre, Herre. I Jesu namn. Amen. 2008 flyttade jag och min fru till vårt hus. Vi är trädgårdsmänniskor, så vi kom på ganska snart att vi behöver liksom plantera träd i vår trädgård. Och jag kommer från Skåne, och vi kommer ganska snart överens om att det får bli en vacker pil som vi ska plantera i vår trädgård. Ett pilträd. Ni som är väl insatta i olika träd och dess beskaffenhet, ni vet att pilträd, det är ganska mjukt träslag. Och den här pilen blev liksom ett återkommande bekymmer för mig och oss i vår trädgård. Den växte snabbt, den hade en stor krona och stammen var väldigt tunn och vek. Så jag fick liksom slå ner stödkäppar med enligt konstens alla regler. Men när vinden och snön och stormarna kom, ja, då knäcktes käpparna så att jag fick börja om igen. Och det pågick år efter år, och kanske för att jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera pilträdet kanske. Men det blev en ganska jobbig följetong, jag och pilträdet. Så 2020, när jag fyllde 50 och faktiskt dagarna innan kalaset som vi skulle ha hemma, då brast alla stödkäppar och trädet la sig vågrätt ner på gräsmattan. Och kompisarna som var där för att fira min 50-årsdag frågade: Vad är det för sorts träd du har i trädgården, sa de. Vi har hört talas om hängbjörkar men aldrig om liggpilar, sa de. Och jag sa att det där har varit ett ständigt bekymmer för oss. Vi har fått kämpa för att hålla uppe det här trädet upprätt. Och strax några dagar efter 50-årskalaset så tappade jag tålamodet till sist. Jag gick ut helt sonika och bara kapade trädet. 80 centimeter från jordytan så avslutade jag pilträdets dagar. Och tänkte, nu är det slut. Nu slipper jag vara där varje år och sätta stödkäppar. Jag lät det gå några månader. Det blev vinter, det var höst och det blev vinter. Jag tog inte upp den där stubben eller klena stammen utan jag lät den stå kvar. Och det är en överdrift att säga att den ens var en skugga av sitt forna jag. Den stod där liksom bara lite tunn och smal där i trädgården. Så kommer våren och då såg jag när jag tittade lite närmare den här pilen att den envist ville börja växa igen. Det blev små grenar, det blev stora grenar, det blev större grenar, det blev till sist en buske. Och vår närmaste granne sa fram på försommaren så här: vad är det för ny spännande exotisk buske du har i trädgården? Då sa jag, det är den här liggpilen du vet, som har blivit en fantastisk pilbuske. Och grannen sa, var har du köpt den någonstans? Den som vill jag också ha, sa han. Alltså, av det brustna, det som gick sönder eller det som jag kapade, så blev det någonting så otroligt vackert. Den där bilden har jag burit med mig sedan dess. Och lite grann av det är det vi talar om den här söndagen när vi läser texterna från Jeremia. Av det som gick sönder, av det som var skärvor i livet, så blev det någonting väldigt, väldigt vackert. Jag vill den här förmiddagen dela lite grann av Petrus upplevelser under påsken och efter påsken. Vi ska vandra genom Petrus liv i de här dagarna och gå från bitter gråt till förnyad kallelse och blomstring i hans tjänst. Vad betyder vittne eller vittnen? Jag slår upp det. Jag är en sån som tycker om att slå upp vad ord betyder. Jag tycker det är spännande med ord. Och då stod det ungefär så här: någon som har sett och hört något och som delar med sig av det. De fyra första böckerna i Nya Testamentet är ju våra evangelier. Och de innehåller i mångt och mycket vittnesbörd, berättelser, återberättelser från de människorna som gick nära Jesus. Och i Johannes evangelium, om vi går ett kapitel tidigare, det 20 kapitlet, så kan vi se hur Johannes skriver om själva motivet till att han återberättar det som han fick vara med om tillsammans med Jesus Kristus. Och vi läser i den 30 versen och vers 31, där står det så här: dessa tecken har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Någonting är nedskrivet. Upplevelser, erfarenheter av Jesu liv, hans död och uppståndelse. För att ni, eller vi, ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och att det finns nytt liv genom Jesus Kristus. Vi lever fortfarande i efterdyningarna till påsken. Jesu död och uppståndelse var någonting som var upplevt då. Men vi kan också idag göra liknande erfarenheter. Jesus lever och vill röra vid våra liv. Kanske det brustna behöver inte bli det slutliga av våra liv. Eller det som upplevs som trasigt eller som Johanna sjöng om, skärvor i livet. Det behöver inte bli det sista som skrivs om oss i våra livsmemoarer. Det finns ett ljus, det finns en uppståndelse, det finns en framtid. Ska vi återvända till Johannes det 21 kapitlet och läsa det som står om lärjungarna innan texten vi läste här. Det står om lärjungarna att de återvänder till Tiberias eller också Galileiska sjön till sina hemtrakter. Förmodligen så bär de mycket frågor. Förmodligen är de lite uppgivna och de vet inte riktigt vad som ska hända i framtiden. Och i det där vakuumet så återvänder de till det som de kände till, nämligen fisket. De kunde fiskets yrke, de kände till vindarna, de visste hur man bärgade de stora fångsterna av fisk. Och då när de står där vid Tiberias sjön, då så står det att Jesus uppenbarar sig för tredje gången enligt Johannes. Och när de kommer tillbaka efter nattens fiske så står det att han på nytt uppmanar dem: kasta ut näten på höger sida och fångsten blir rekordstor. Jag läste en kommentar, en judisk tolkning av det här, att de just slängde ut näten på höger sida. Alltså om man skulle slänga ut någonting på vänster sida så menar den här tolkningen att det betyder ungefär dum. Men om du slänger ut någonting på höger sida så har det med nåd och upprättelse att göra. Huruvida den här tolkningen funkar eller inte, jag vet inte. Men händelserna vid Tiberias sjön där Petrus får möta Jesus Kristus är en händelse som genomsyras av Jesu nåd. Upprättelse. Och då tänker jag på bibelordet som står i Jesaja där profeten skriver: ett brutet strå skall han inte krossa, en rykande veke skall han inte släcka. Hur många av er är det som gillar nygrillad fisk? Jag gillar det. Nu säger jag ju inte detta bara för att smöra in mig här nu då på västkusten. Jag är ju född i Göteborg, det hör ni på en gång. Jag föddes faktiskt på Östra sjukhuset. Ingen tror på det när jag säger det, men det är faktiskt sant. Alltså är det någonting som är godare än nyfångad makrill som du dessutom då grillar på sommaren? Det torde vara bland det mest fantastiska man kan äta en sommarkväll. Det är i alla fall min mening och mitt tycke. När lärjungarna kommer tillbaka från det här fiskafänget så ser de en glödhög. Och på glödhögen så ligger det fisk. Och de är trötta och de är frusna efter nattens fiske som inte blev någonting. Och hela den här berättelsen tecknar och gestaltar Jesu omsorg om lärjungarna. De är frusna, de är trötta. Jag ordnar glöd, jag ordnar bröd, jag ordnar fisk. Det är ett uttryck för Jesu stora omsorg om lärjungarna. Och vi läser om Jesus och Jesus presenterar Gud för oss. Sådan är han. Den omsorgen har han om lärjungarna och om oss. Så underbar är Jesus. Så nära är Jesus. Också det vardagliga, det som sker i köket, det som sker på jobbet, det vanliga enkla livet är Jesus bekant med. Han har levt vårt liv. När jag var liten och växte upp på Österlen i Simrishamn, mina föräldrar flyttade från Göteborg till Simrishamn. Och jag tyckte det var okej nu i efterhand att flytta till Österlen. Det är väldigt fint där. Då hände det ibland att jag som ung kille fick för mig lite olika bus tillsammans med mina kompisar. Och där vi växte upp så fanns det en kohage precis intill vårt hus. Och där hittade vi på massa olika roliga saker. Och vid ett tillfälle så kom jag och mina kompisar på den geniala idén att vi hade hittat några halmbalar i kohagen. Och så kom vi på fram på vårkanten: vi sätter eld på de där halmbalarna. Det borde väl vara väldigt roligt att se vad som händer när det är så mycket halm och det kan bli så mycket eld. Så vi gjorde det. Det blev en jättestor brasa. Och röken spreds i hela grannområdet och det kunde kännas på dofterna. När jag och mina kompisar gjorde en del sådana där bus, då kunde det hända ibland att mina föräldrar sa så här till mig: Johan Stefan Patrik Ström. Alltså, då visste jag att då var det någonting allvarligt som jag hade gjort och som vi skulle prata om. Och då visste man att man kanske hade ställt till det lite grann och det behövdes ett allvarligt samtal som var fött av omsorg och kärlek till mig om mig. Jag kanske inte kände det så just då utan tyckte det kändes lite jobbigt. jag tänker, jag vet inte om Petrus tänkte så här när han stod på Tiberias strand. När Jesus säger Simon, Johannes son. Det finns liksom någon sorts markering här. Det är en ren spekulation från min sida sett. Jag vet i alla fall att det här samtalet som Jesus har med Petrus, det blir ett betydelsefullt samtal. Det blir ett avgörande samtal som kommer att påverka hela Petrus liv. Hans liv som ett vittne för Jesus Kristus. I Matteus evangelium så talar Jesus till Petrus och då säger han en annan sak till honom. Han säger, du är Petrus, klippan, på dig ska jag bygga min församling. Petrus var en stabil ledare. Han gick före. Men som en ganska känd pastor har uttryckt det en gång, han sa så här. Men även klippor kan gå sönder. Även klippor kan gå sönder. Omständigheter vid vissa tillfällen i livet kan ibland bli för svåra. Tillvaron rämnar. Det blev Petrus erfarenhet under påsken. På skärtorsdagen så förnekar han Jesus 3 gånger. Och då hade han sagt tidigare till Jesus, även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig, Jesus Kristus. Jag vet inte om du tillhör de där som tycker om att läsa Bibeln i lite olika översättningar. Kanske om man har möjlighet att läsa på lite olika språk. Det är väldigt spännande att göra det. För ett tag sedan så hörde jag en bibellärare, han sa så här. När jag läser Bibeln på grekiska, sa han, då är det ungefär som när jag gick ifrån svartvit tv till färg-tv. För det blir lite mer färger, det blir lite mer djup. Och jag då som inte kan grekiska, jag tänkte, nej vad synd. Jag får aldrig Bibeln i färgerna. Men då kan man lyssna på de som kan grekiska och grundtext. Och jag var lite intresserad så jag gick till en engelsk översättning av det här bibelsammanhanget i Johannes 21. Och överskriften till Johannes 21 i den engelska översättningen som heter New International Version lyder så här. Jesus reinstall Peter. Kortfattat. Och översätter vi det för det som inte är så bevandrade i engelskan betyder det ungefär Jesus återinstallerar, återinför Petrus eller återupprättar. Eller om vi ska använda ordet sammanhanget Jesus förnyar Petrus kallelse där på Tiberias stranden. 3 gånger ställer han frågan, älskar du mig? Håller du mig kär? Och Petrus säger, Herre, du vet allt. Du vet allt om mig. Och vid första tillfället så fick Petrus kallelsen. Och nu förnyas hans kallelse. Och Jesus säger till honom, följ mig. Det säger Jesus till oss också idag. Följ mig. Vandra i mina fotspår. Gå i min kraft, gå genom den heliga andes kraft. Påskens vittne, vilka är det? Jo, det är vanliga människor. Det är bristfälliga människor som får upprättelse i mötet med Jesus Kristus. Samtalet på Tiberias strand gick i nådens tecken. Omstarten för Petrus liv och tjänst vilade på kärlekens grund. Så blir han också en herde för fåren. Tjänsten vilar i kärleken till Kristus och kärleken från Kristus. Så blir man en god herde för jorden. Kärleken till Jesus och kärleken till människor. Kanske du tror idag. Kanske du sitter och känner. Kanske som sången sa, att du känner att ditt liv har blivit som en mosaik av skärvor kanske. Och du tänker, det är kört för mig. Då vill jag bara säga, Jesus vill göra någonting vackert i ditt liv. Tänk på den där pilen som sågades av. Tänk att den blev något vackert och underbart som andra kunde liksom gå och ta och njuta av. Jesus vill fortsätta göra något vackert i ditt liv, genom ditt liv, och våren är här och det blomstrar runt omkring oss. Och Jesus vill att ditt liv ska blomstra för Guds rikes framväxt och förärligande. Låt oss be tillsammans. Amen. Tack himmelske far för att du rör vid oss idag genom din heliga ande, Herre. Herre, tack för att du skapar nytt, Herre. Herre, tack för att du skapar skönhet, Herre. Herre, tack för att du kommer vid våra livsstränder och möter oss just där vi är, Herre. Just så som livet har blivit, Herre. Och du möter oss. Tack för att du vill upprättelse. Herre, tack för att vi får bara vara i din nåd, Herre. Ta emot din eviga kärlek, Herre. Jag tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen.